Hej och jättemycket väldigt varmt välkomna till Agilpodden. Idag är det avsnitt 3. Vi ska prata om agil styrning idag. Avsnitt 1 handlade om agil projektledning. Avsnitt 2 handlade om agilt ledarskap. Jag heter Rick Lyhammar.
Jag heter Erik Hultgren. Och om ni vill önska några ämnen eller något vi ska prata om eller till och med ha frågor, så passa på att mejla till oss. Vi har agilpodden@gmail.com. Och så finns vi på Instagram också, och där hittar ni oss under Agilpodden. Och idag har vi också fått in frågor faktiskt, vi avslutar med
mycket
det.
Mycket
roligt. Två frågor som vi ska försöka spåna runt vad vi tycker. Vi kör helt enkelt igång då med agil styrning, eller rättare sagt, vi tänkte prata om mer operativ styrning och i form av produktägarskapet och hur man ska jobba med verksamheten.
Hur är det egentligen man bestämmer vad som ska bli gjort i en agil värld?
Mm, och vem bestämmer kanske också.
Precis. Är det bara flum? Driver det bara vind för våg? Ja. Har man ingen kontroll? Det finns ju inga milestones. Hur ska man egentligen göra?
Får man inte planera?
Får man inte planera? Exakt.
Vad ska man börja egentligen? Ja, produktägare. Det är väldigt vanligt att man börjar med en produktägare kanske. Det är ganska bra att göra det, men inte annars. För då har man möjlighet att... Det blir bara en som kan prioritera. Du lyckas ju faktiskt på riktigt få en styrning då och en prioritet. För om det bara finns en produktägare så kan ju inte den personen säga emot sig själv liksom.
Så våran tes är här att om det är en omogen agil utvecklingsorganisation som liksom inte är van, då är det en mycket stor styrka att ha ett utvecklingsteam, en produktägare, en backlog, alltså den enklast möjliga uppsättningen. Mm. För då får man en fullständigt naturlig, tvingar man fram en bra prioritering och får väldigt stor tydlighet i leveransorganisation och prioritering.
Precis. Om man nu då går till sin verksamhet, för det är ju också en fråga, var ska de här produktägarna sitta rent organisatoriskt då? Det kan ju vara på IT, det kan vara på verksamheten, men om man nu går till sin verksamhet och frågar, vi behöver en produktägare som sitter med teamet och den behöver vara väldigt delaktig och så här, så det är ganska stor sannolikhet för att de kommer säga att ja, det har vi inte tid för, det har vi inte pengar till, vi är ingen individ, vi kan inte ta in en till och sådär. Och de kanske inte riktigt heller förstår värdet med att ha en produktägare då.
Och då kanske man får någon person som sitter någonstans, en upptagen människa som sitter långt bort och kan komma på ett möte en gång i veckan. I det är ju en klassiker.
Fall. Kanske inte mer prioritera bort det då många gånger.
Och så. I värsta fall, ja.
Så det man och där är det väldigt vanligt att man landar då, men det man kan försöka göra där då, det är egentligen att man själv tillsätter en produktägare.
Ja.
Man utser någon på verksamheten, någon i sitt team kanske. Och då helt enkelt bara försöka säga det till verksamheten då, att okej, nu har vi satt till en person här, den kommer prioritera backloggen, den personen lyssnar såklart på er input och på allas input, men med den personen kommer ändå ha beslutande funktion då. Om inte verksamheten tillåter det, så kan man bara säga, men vad går det tillsatt en person som gör jobbet, men i början så kommer de nog tycka att det är kanske lite konstigt och sådär, men det kommer ändå, den personen kanske få i början ha veckomöten med verksamheten där den helt enkelt visar backloggen och säger att det här är prioriteten.
Och man ska inte underskatta heller, den personen har ju en möjlighet att fråga bakåt i verksamheten sen. Så den får ju bara chansa på några beslut, men sen kommer den ganska snart att märka hur slipstenen, alltså vad det är för problem i att dra den här slipstenen. Och då får den ju fråga chefer och så vidare där borta, ja men vilken riktning vill ni egentligen ha på det här? Och hela det arbetet och förankringsarbetet, om den är lite smidig och smart, då kommer den ju få igång dialogen och få igång styrningen av alltihopa. Mm. Även om den liksom inte egentligen har mandat eller kan själv.
Precis.
Så någorlunda rätt personlighet, någorlunda smidig, gör ju underverk bara personen börjar arbeta, skulle jag säga.
Ja, det tvingar ju på så sätt fram en backlog.
Ja. En av våra absolut viktigaste teser här, det är ju att man måste ha en produktägare. Exakt. Bra. Så har man inte lyckats, alltså är det ingen annan som tillsätter den, så får man ju tillsätta en själv. Och det går att ta någon i teamet. Alltså bara en klok person med någorlunda smidig personlighet som kan tänka sig att göra det, det är lika bra att börja där och se var man hamnar sen. Liksom.
Verkligen, och jag tycker också att man ska inte vara rädd här för att om det är så att verksamheten vägrar att du tillsätter en produktägare och de vägrar att tillsätta en produktägare, då ska man också säga stopp. Då ska man på något sätt säga att okej, men då kommer vi inte kunna driva det här framåt på ett bra sätt.
Ja.
Utan då får man stanna maskineriet och då kommer det bli fokus på rätt saker. Men man måste kanske våga där då, att ta den fighten och säga det. Men under de förutsättningarna så kan vi inte göra det. Precis. Jag har sett allt för många team som gissar på vad de ska göra och försöker hela tiden. Och sen så kommer någon verksamhetsperson mitt in i en sprint och är arg och ska prioritera om för den personen har varit ute hos en marknad eller varit ute hos en annan kund och sådär.
Det som är också när ett team arbetar, för det kan ju vara så att alla de här, om man har lyckats sätta ihop ett team av duktiga, kloka människor, så kan det vara så att alla har tillräcklig höjd och klokskap för att i princip vara produktägare. Men om de inte, alltså om man inte tillsätter rollen överhuvudtaget och människor sitter och ska skriva kod som sin dagligdags verksamhet eller alltså som sin huvudarbetsuppgift, då är det svårt att helt plötsligt bara lyfta sig upp en bra bit och börja prioritera och ha hela överblicken och alltihopa. Så det är därför det är viktigt att man också känner det, alltså att den personen som har rollen har det som en utpekad speciell roll och förstår att den just behöver ta ett kliv bakåt, lyfta sig, tänka efter. Och det är därför man liksom inte bara kan strunta i och ha det utpekat.
Precis, och här ska man verkligen inte, jag håller med dig helt, och här ska man verkligen inte underskatta fysiska hjälpmedel. Alltså på riktigt, köp en hatt där det står produktägare på.
Mm.
Köp en hatt där det står Scrum Master på. Har man ett litet team där man inte kan ha en dedikerad, eller man inte vill ha en dedikerad, så har det en otroligt visuell effekt att om man ska rotera en Scrum Master-roll eller en produktägarroll på olika individer, på olika sprintar, att faktiskt på sprintplaneringen säga vem är det som har den här hatten.
Ja.
Och den personen kan faktiskt ha fysiskt hatten antingen på huvudet då, eller om inte annat på skrivbordet.
Verkligen.
Så använd det för att visualisera också. Det blir tydligt för alla att okej, den här personen, när man tar på sig hatten eller ser sin hatt och tänker okej, nu måste jag faktiskt tänka utanför min egna kodrad.
Ja. Nej men exakt, det är precis det jag är ute efter.
Mm.
Jag har ett knep till, och det sa jag faktiskt senast till någon idag i ett team, och det är att man kan behandla någon som en produktägare. Om man har fått en liten antydan om att någon är produktägare, fast vi kanske själva inte riktigt tror på det. Vi kanske inte tror att personen kommer ta sig tid, eller vi kanske inte tror att personen förstår att den är produktägare, eller vad det nu kan vara. Då kan vi helt enkelt prova. Om den inte är där så ringer vi och frågar i massa prioriteringsfrågor och ber. Vi ser till verkligen tydliga på att vi vill att den ska komma på retron. Och då kan vi liksom få igång, antingen kommer den personen och där och då växa momentant med uppgiften och komma igång som produktägare, eller också kommer man tvinga fram någon slags ombeslut på det där och då.
Mm.
Och det kommer visa sig liksom att de behöver utse en annan individ till exempel. Och det tycker jag själv då är ett bra knep om man har, när det är lite otydligt läge. Då bara antar vi, den här är produktägare, och så behandlar vi den som om den vore en produktägare.
Precis. Och då löser det. Den personen, om du dessutom bjuder in till varje del i stand-up och sådär, den kalendern den personen kommer få kommer bli helt fullpepprad och med mail och sånt. Det gör att den personen också kanske går till sin chef och eskalerar och säger att du, det här märker jag att de har förväntat mig som inte jag klarar av. Hur löser vi det här? Och i bästa fall kan man lösa det ihop då.
Ja, då får ju den kanske hjälp eller avlastad av annat, eller att man utser en annan person. Det var en sak till här som vi pratade om förut. Och det är, vi pratade om att man i ett omogna läget så har man troligtvis en produktägare per team.
Mm.
Vad säger du sen då? När vi går över till det mogna läget, när man har en mogen agil organisation och många människor vet hur det funkar.
Mm.
Vad öppnar det för möjligheter?
Ja, det öppnar möjligheten såklart att göra ett team av produktägare eller göra ett produktägarteam. Det man kan göra med det då, det är egentligen att för det första så slipper man ju nyckelpersonsberoendet. För om man bara har en person som är produktägare, om den personen då är på semester eller behöver gå på utbildning eller blir sjuk eller något sånt där och inte kan vara med på en sprintplanering helt plötsligt och prioritering för den, så då kan man ju sitta i en knepig situation. Men om man däremot har ett team som man kan balansera, att det gör ingenting om någon är på semester eller borta. Och sen kan man också i det här teamet då ta in olika kunskaper. Man kan ha in en person som kanske har en teknisk bakgrund, en arkitekt. Man kan ha in någon som har jobbat som det här, som man, den produkten man faktiskt gör. Så att man nu gör ett mobilspel eller någonting. Någon som faktiskt spelar väldigt mycket mobilspel. Mm. Någon form av CPU och sådär. Och sen så kan man ha olika flavors då på de här personerna. Så då får man också en bättre bild. Det är rätt svårt att kräva av en person att vara. Det är en väldigt svår roll att ha till och med. För du ska liksom tänka på teknisk skuld. Du ska tänka på vad användarna vill ha. Du ska tänka långsiktigt. Och det är svårt att ha alla dem. Och det går inte att göra alla nöjda heller. Utan du kommer ju göra folk besvikna i din prioritering. Så det är tufft att kräva det av en person. Så på så sätt är det lättare om man är ett team som kan bestämma och bolla och köra idéer. Och sen också hjälpa till att vara närvarande i teamen då. så kommer man få en mycket stabilare leverans på så sätt.
Du är inne på något väldigt bra där, för att om man har ett team då har man ju verkligen möjligheten, om en till exempel har någon slags teknisk bakgrund eller är arkitekt, så kan ju den ta någon slags huvudansvar för teknisk skuldfrågorna. Mm. Och så om någon är verksamhetsperson så kan ju den verkligen ta huvudansvar för användarbehoven så att säga.
Mm.
Och det där går ju expandera mer också om man skulle vilja, men det är ju superbra verkligen. Är det något mer jag tänkte på det här team och produktägare?
Ja, alltså, för ofta får jag har fått frågan, ska produktägaren sitta på verksamhetssidan eller ska produktägaren sitta på IT?
Mm,
jag vet inte, klassiskt. Lite på det, men om man har ett team av produktägare, då ska man såklart ha en kombination, va? Man ska ha folk som har IT-kompetens och folk som har verksamhetskompetens. Och om man kommer dessutom till en mogen del med produktägarskapet, så har man förhoppningsvis, så kan man förhoppningsvis skippa diskussionen om man är på IT-sidan eller verksamhetssidan.
Ja.
Man är ofta på samma företag. Och man är båda vill ha samma leverans och båda vill ha ut mycket av det. Så då vill man ju helst slippa den diskussionen om vad som är IT-leverans och vad som är verksamhetsleverans.
Precis. En sak som är, varför det då kan vara farligt om man har det omogna agila upplägget, det är ju just att det är ju livsviktigt att de pratar med samma röst eller vad man ska säga. De får inte börja säga emot varandra. Och det kräver ju en viss mognadsgrad, och att den som till exempel jobbar mest med den tekniska skulden och förståelse för att vi släpper fram mest funktionalitet just nu och vice versa, att den som jobbar med funktionalitet och förståelse för att det ska fram några CR som rör teknisk skuld och så vidare. Och det där är ju lättare om man har kört ett tag och har mogenhet och jobbat, liksom, är vana med att jobba med varandra och sådär.
Håller med. Det är jag brukar kalla det för one voice, och det är ju att det här produktägaret måste verkligen ha en röst mot, ja, teamen. För det får inte vara så att den ena produktägaren kommer med en prioritet och den andra med en annan.
Nej.
Då kommer teamen bli helt splittade i vad de ska göra och vad som är viktigt och inte.
Då är man ett riktigt produktägare.
Vem får inte bli produktägare då?
Ja, vem får inte bli produktägare? Chefen kanske? Skrummasen får inte bli produktägare heller.
Det är bra. Chefen skulle kunna ta en produktägarroll, tänker jag.
Kanske.
Ja, jag vet.
Kanske inte.
Chefen i sig är ju finns ju, vi får prata om chefsorganisation. Vi var väl inne på det lite sist också. Men chefen finns ju inte i den här setupen på så sätt då. Men Scrummasen håller jag med om. Den får inte vara produktägare. Det är en rakt motsatsroll.
De har ju en naturlig intressekonflikt.
Ja.
Produktägaren och Scrum Master.
Precis, för produktägaren kommer vilja per definition få in mer grejer och maxa liksom. Medan Scrum Master då måste säkra att processen funkar och att inte de avbryts och sådär. Att inte de ändrar prioriteten under sprintens gång. Så det där måste då i så fall Scrum Master skydda sig mot sig själv.
Liksom. Ja, precis. Nej, det blir konstigt. Och jag håller med dig också, om man... Om det är väldigt magert så att säga, om man är tvungen att leta upp de här människorna på teamet, då är det bättre att ha två olika hattar och ge dem till två olika individer. Även om både Scrum Mastern och produktägaren är i teamet liksom.
Mm.
Och tillgänglig, det måste ju inte vara att individen är där exakt varje sekund. Fast den behöver ju vara, det behöver ju kännas tillgänglig. Det behöver ju kännas som att det är enkelt att ringa och mejla eller vad man nu känner för den här människan. Och att den dyker upp, alltså syns där varje dag eller något sånt där, mm, i alla fall skulle jag säga.
Precis, och det är också en mognadsgrej i början. Desto mer produktägaren kan vara närma teamet, desto bättre är det.
Ja.
Desto mer moget, desto längre ifrån kan produktägaren vara.
Om man ska tillsätta en sån här tveksam produktägare, det vill säga någon lite högre verksamhetschef som man kan misstänka att det kommer att ta sig tid och sådär, då kan jag tänka att det är mer okej att göra det om personen rensar sin kalender i 3 veckor eller något sånt där, i 3 sprintar kanske. De första 3 sprintarna när man går igång och verkligen är där då, låtsas den har semester liksom på alla sina andra jobb, och så verkligen är närvarande hela tiden, gör alla prioriteringar, förstår allting, sätter sig in i teamets arbete, lär känna alla människor, och sen kan den få bli lite mer halvdan, för då kommer det liksom funka ändå.
Det kommer det, och sen vill man ju lägga ner beslutsrätten i teamet många gånger också.
Ja.
Så om produktägaren litar på teamet så behöver inte personen vara där heller, utan då kan man ju, de kan lita på att teamet kommer göra rätt bedömning på vissa grejer i alla fall.
Sen en annan egenskap är att intressenterna, alltså det som på engelska kallas för stakeholders, att produktägaren behöver ha deras förtroende. Om de här människorna som ska använda systemet eller betala för systemet eller på något annat sätt intressenter, om de inte litar på produktägaren så blir ju allting fel.
Mm.
Det är ju verkligen en basegenskap också hos produktägaren. Och det går ju både och, man kan ju välja någon som redan har det där förtroendet, eller man kan, som vi pratade om förut, välja någon individ som man tror kan klara av att skaffa sig det där förtroendet. Det är ju, bägge är ju verkligen möjliga.
Precis. Och jag tror, om man också gör på den här mer tveksamma produktägaren, de kommer också vinna förtroendet.
Ja.
För man, helt plötsligt kommer man inse att oj, nu är det transparent vad vi gör, det kommer bli mycket lättare att planera och när vissa saker kommer och sådär.
Ja.
Sen en fråga då, mer, eller kanske inte ett påstående, det är ju om personen, produktägare, ska vara en i teamet. Jag gillar den tanken. Jag tycker att många gånger så ser jag team som tycker att kraven är för dåliga, eller det som kommer in är för dåligt, och det blir ofta svårt att leverera och kanske bryta ner och sådär. Om de kör en retro och kommer fram till det utan att produktägaren får höra det, då blir det också svårt för produktägaren att förbättra sig. Så jag tycker liksom att desto mer produktägaren hoppar in på spelplan och spelar fotboll istället för att stå vid sidlinjen och bara skrika på vad de borde göra, så tycker jag att man kan plocka in dem. Alltså det som är kanske viktigast då, såklart, är ju sprintplanering, daily stand-up och retro. För vi vill ju inte komma till en situation där vi i slutet av sprinten måste visa för produktägaren att inte klara. Utan om produktägaren är med varje daily stand-up, då kommer den personen ha progressen automatiskt.
Verkligen.
Då slipper vi också såna här rapporteringsgrejer som veckorapporter eller hur går det och sådär. Man slipper ofta så här scrum och koordineringsmöten också.
Ja.
Och man kan plocka ner produktägaren rakt in i teamet istället. Sen varför inte, när man gör en teamaktivitet, man går ut och käkar lunch, man åker iväg och spelar bowling, tar några öl. Varför inte ta med produktägaren?
Verkligen. Jag tror, det beror lite på vad man menar med en i teamet, inser jag. För att jag håller fullständigt med om att den behöver absolut vara med på retro, sprintplanering. Och det är jättebra om den är med på daily scrum. Jag kanske inte tycker att personen behöver ha det här som sitt heltidsjobb och sitta där och bara produktäga 8 timmar om dagen. Bland annat kan jag tänka mig att den kommer tappa sin egen förankring i vad det nu har för förankring bakåt i någon organisation och sådana saker. Så i den bemärkelsen tänker jag att den inte behöver vara en i teamet som sitter bredvid utvecklarna hela tiden. Utan det kan finnas en massa annat viktigt arbete som den gör. Springa runt och träffa användare och gå, alltså, vara med på gruppmöten eller möten i verksamheten och massa sådana där saker.
Och kanske också vara ute och utbilda och DMa produkter och så vidare. Absolut.
Sen är det klart att om man då återigen går till det här med ett team av produktägare, då öppnar ju det möjligheter förstås att olika individer har lite olika profil i det där teamet.
Det är det också.
Ja,
jag vill ändå bara återlanda i det, att jag tror det är viktigt att man ändå har mindset att personen är verkligen del i teamet. Och när man har framgång, ja, då är produktägaren med och firar. Och när leveransen går bra, då är produktägaren också med och säger att bra, nu har vi gjort en bra leverans. Inte verkligen. Ni har levererat till mig. Men också att man kan ta motgångar ihop och säga att okej, bra, det här gick verkligen åt helvete. Vi låter oss göra en retro, reda ut varför och låta oss acceptera också att det gick dåligt. Så det finns en risk annars att det här blir någon beställare som står vid sidan av och liksom ska vara arg och på hela tiden, och det kommer aldrig funka.
Håller fullständigt med dig. Man kan fundera över det här, hur mycket höjd ska en produktägare ha? Alltså hur mycket ska den titta strategiskt, långsiktigt, hur pass operativ ska den vara? Och då kan jag också tänka att det kan vara okej att ha, det kan vara olika människor som har olika uppgifter. Man kan, lite beroende på vad uppgiften egentligen kretsar kring, om det är en ny strategisk applikation som ska lösa företagets framtida problem och kanske leva i 30 år och ha tiotusentals kodrader, då kan man ju tänka sig att produktägarskapet behöver vara ganska strategiskt och det behöver finnas en tydlig vision och sådär. Om man ska lösa ett kortsiktigt användarbehov mera i en förvaltning på en mogen applikation, då kan ju produktägarskapet vara mer operativt. Där livslängden kanske bara är 5 år kvar och sådär. Och det kan vara viktigt att tänka på när man tillsätter produktägare, och lite viktigt för produktägaren att själv förstå det. Vad är det som krävs av mig för just den här aktiviteten?
Och det är jätteintressant, just som du sa där. Jag skulle vilja måla upp en skala för er lite, att om ni tänker i ena kanten då, så kanske ni har en mobilapplikation, ett mobilspel som kanske ska leva i 6 månader. Ni tror att det är en superenkel grej, men det är jättehype och ni hoppas på att den kommer upp längst upp, säljer superbra och sen försvinner i princip. Å andra sidan kanske ni har något system som är en konfigurator, något backbone-system som är superviktigt för er verksamhet. Och här kan man ju såklart ha olika delaktigheter av produktägare. Om man tar liksom ett backbone-system eller något system som är superviktigt och behöver finnas i 40 år. Om man då ger verksamheten allt produktägarskap och man förlitar sig helt på att de kommer göra alla tekniska prioriteringar och sånt,
så kan det bli problem.
Det kan bli problem, liksom, ni kanske börjar förstå. Så här kan man ju också skala liksom, okej, okay, ska man ha produktägare helt och hållet från verksamheten som bara bestämmer allt? Ja, för en mobilapplikation som ska leva i 6 månader kanske.
Ja,
det är kanske är oviktigt att ha en bra arkitektur i det liksom. Nej. Det kan vara långsamt, det kan vara på så sätt. Och det är ju extremerna nu då såklart. Och sen längst andra på sidan av skalan då, där kan man inte ens ha produktägare från verksamheten överhuvudtaget. Det kanske är, de kanske ska vara med ytterst lite i beslutsfattandet, medan det är arkitekter som faktiskt driver fram det arbetet.
Även arkitekt är produktägare.
Exakt. Ja. Men här menar jag att här finns en skala, va? Och här kan man vandra på skalan.
Ja.
Och man behöver inte bestämma sig innan man sätter igång en ny applikation var på skalan man ska finnas. Utan utifrån var man är i applikationen och dess historia också, så kan man balansera på den här skalan. Ja. Jag menar, ibland så kommer du behöva backa tillbaka och gå mer mot att du tillsätter en arkitekt som produktägare, för du har skapat på mycket teknisk skuld. Och ibland så kanske du sitter i en situation där du inte levererar tillräckligt mycket ny business value för de pengarna du ändå spenderar. Så då kanske du måste röra dig till höger sidan av skalan. Och här har man möjlighet, tycker jag, att balansera. Och det kan vara ganska bra att visualisera det också. Att okej, här är skalan och här tycker vi att vi är, och vår ambition är att gå ditåt. Det kan vara ganska tydligt för teamen och för produktägare och verksamheten förklarar det på så sätt. Va?
Och det kan ju verkligen vara okej att köra med en slags produktägare fram till en marknadsintroduktion och kanske under en period efter det som städar. Och sen byta till en annan profil av produktägare när man snarare ska ta hand om den tekniska skulden och öka stabiliteten och sådana där saker.
Precis.
Ja, verkligen.
Så här kan man balansera lite på, beroende på hur mogen man är och var produkten befinner sig och hur viktigt det är då.
Det finns ju en egenskap till. Nu har jag pratat om närvaro och att ha förtroende hos intressenterna. Då. Mm. Att vara liksom beslutsfähig eller att ha ett mod att fatta beslut, det är en grundläggande egenskap som är väldigt viktig också hos en produktägare.
Mm.
En produktägare som velar eller som det inte går för några svar, blir ju då funkar det ju inte. Då är det ju verkligen dags att byta. Liksom. Mm. Så det är ju en viktig personlig egenskap.
Verkligen.
Produktägare behöver ha.
Man vill ju undvika att teamet sitter och väntar. Det är nästan bättre med produktägare som bara chansar åt en väg och sen får man göra om det, än att en produktägare ska vara, jag vet, jag måste kolla och det tar tid, och där vill man helst inte landa då.
Nej, man vill ju ha så att en produktägare kan jobba upp en känsla där den är, om den är 80% säker så chansar den.
Och kör på det. Precis. Det är det absolut bästa.
Man får liksom städa upp lite grejer efter sig själv i efterhand. Det går ju allt.
Det finns en klassisk bild som jag kan publicera också på Instagram, och det är egentligen att det är en mur mellan verksamhet och IT, står business IT.
Det är bra och tydlig.
Ja, den är väldigt bra och tydlig. Jag kanske pratade om den innan, men det finns i alla fall en sån bild, och det är egentligen då att på ena sidan så står verksamheten och kastar över en lapp, och det är någon form av liksom krav då. Och på andra sidan muren så är det en papperskorg, och där står det IT department, och sen är det ingen där liksom. Och så landar de här rakt i papperskorgen. Och ett sätt, och det är ganska vanligt att det är infekterat mellan verksamheten och IT. Det kan vara då det här klassiska att IT lovar att det skulle vara klart i juni till den här kostnaden, och nu är det liksom oktober. Vi har fortfarande inte
fått någon
tid. För allt inte kastat över muren på slutet än. Och det är dessutom mycket dyrare nu då och sådär. Och samma sak på IT-sidan då, att ja, men de fattar ingenting om agilt arbetssätt. De vet inte ens om man beställer något. Och de är helt värdelösa och de vet ingenting. Och vi vet bättre och sådär. Ett sätt att komma, om man nu vill då, riva ner den här muren, vilket jag kan rekommendera. Ett sätt att göra det är ju verkligen att använda den här produktägarrollen. För om man då dessutom kan få den produktägaren att bli del i teamet, så kan man också få känslan av att vänta nu, här jobbar vi tillsammans. Och det är också frågan då liksom hur man, det här med verksamhetsplan och hur gör man en roadmap tillsammans. För allt för ofta tycker jag man ser att IT gör en plan och sen gör verksamheten en plan. Och sen försöker några höga chefer någon gång om året träffas och handshakea, är vi överens nu liksom, har vi samma pengarnivå, har vi samma mål, har vi samma vision. Och där visar sig att när IT har lite egna visioner och strategier, medan verksamheten har andra då. Och det är ett ganska dumt sätt att jobba på också. Det förstärker ju en sån här mur, att om man bara försöker göra det en gång om året. Om man istället försöker jobba ihop, och produktägarskapet är ett väldigt bra sätt att börja göra det.
Mm, verkligen.
För där knyter man verkligen ihop IT med verksamhet i samma team liksom. Och nästa steg är kanske då att, ja men vänta nu, om vi ändå jobbar så tätt ihop, om vi nu ska ha chefer och ledningsgrupper, varför ska vi ha två separata? Varför ska vi ha en för verksamheten och en för IT? Och det kanske vi ska ha, men inte alltid. man kanske kan var fjärde ledningsgruppsmöte kan man ha tillsammans.
Ja.
Och på de mötena kan man då diskutera, vänta nu, vad är vår verksamhetsplaner för i år?
Verkligen. Det finns ju sådana lyckade exempel också, när det gör sånt arbete.
Ja, absolut.
Men det är allt för vanligt att det inte blir så.
Mm.
Det är också många ledningsgrupper, och jag kan känna mig lite skyldig själv där, att jag åker iväg med min ledningsgrupp, ska köra någon slags sån verksamhetsplanering, inklusive mål och strategiarbete, kreativiteten flödar, och det blir ganska bra. Men det är ganska stor del av de där besluten eller inriktningarna som ändå egentligen har jättestor påverkan på verksamheten, och jag har inte alls kollat vad motsvarande ledningsgrupp på verksamhetssidan gör vid ungefär samma tillfälle eller några månader innan eller några månader efter.
Ja, precis, de sitter på samma herrgård för en månad efter. Exakt. Och helt andra beslut.
Ja, kanske inte heller. För vore det helt andra skulle det väl vara ganska bra, eller vad man ska säga, för då skulle det kanske märkas och synas. Men kruxet är ju snarare att det är 30 grader åt ett annat håll, riktning, och det är formulerat på helt andra sätt. Och det är helt omöjligt att jämföra, och det är helt omöjligt att liksom få, vad ska man säga, det blir som en hal ål. För att det kan ju till och med vara så att man sen träffar den andra verksamheten lite senare, visar varandra planerna, och tittar man lite snabbt så är det liksom ingen fel på den andres planer, utan, men det är bara det att om man sen verkligen ska gå hem och göra någonting och ha något slags backlog-tänk eller inte orkar göra så himla många saker, då kommer de jobba med en annan, liksom andra förbättringar eller vad det nu är för någonting, en annan inriktning, andra strukturella beslut som skiljer sig lite för att de råkade sätta dem överst i sin egen lilla tanke än vad jag gjorde med min ledningsgrupp då. Stora tanke. Och ja, det är väldigt utmanande.
Ja, men det kan också vara så att, jag menar, IT kan behöva en egen ledningsgrupp och verksamheten kan behöva en egen på så sätt. Så jag säger inte att allt ska vara tillsammans här, att vi inte behöver ha en egen IT-organisation. Men jag tror ändå man kan utmana lite ibland och säga, men vänta nu, ska vi inte ha workshops ihop likväl? Men det är därför man kan börja, det är lättare att börja på teamet. Ha en retro ihop liksom, sen så kan man flytta det en nivå och ha retro på alla nivåer. Man kan ha retro på ledningsgruppen ihop och sådär.
Och om eller när det finns en mogen agil organisation som är stor, då kan ju med fördel sånt här IT-plan och verksamhetsplaneringsarbete, strategiskt arbete göras tillsammans med välvalda produktägare som är tongivande.
Exakt.
Så att säga.
Så är det. Och ytterligare ett knep då egentligen för att riva den här muren eller för att få den här relationen ännu bättre, det är också att man roterar roller.
Mm.
Alltså att en från IT blir chef på verksamhetssidan och en chef från verksamheten går till IT. Man kan också testa och sätta en som Scrum Master på verksamhetssidan, och så tar man en från teamet och sätter som då kanske på en verksamhetsroll. Produktägare kan det vara, men det behöver inte vara det. Det kan också vara att den jobbar med att samla in krav eller gör utbildningar och så vidare.
Utbildning, utrullning, exakt. Träffa användare.
Exakt. Gör man den rotationen, då får man förståelse för varandra. Man får ett mycket bättre samarbete och man saktligen river ner den här muren som finns emellan.
Över till frågorna då.
Ja, skitkul med frågor. Ni får fortsätta skicka. Som sagt, jag återupprepar mig där. Men Instagram, Agilpodden. Där kan ni kommentera på någon bild bara. Alternativt är att skicka ett mail då till agilpodden@gmail.com med frågor eller beslut. Eller. Och ni får jättegärna ta case också. Det har varit superkul tycker jag. Ja. Att ni har någon situation.
Hur skulle ni göra här?
Exakt, hur skulle ni göra? Vi har inte produkter, eller vi har det här utmaningen och så. Superspännande om vi skickar in det. Inte för att vi tror att vi har svaret på något sätt, men vi kanske kan få gissa lite i alla fall.
Verkligen.
Mm.
En sån här fråga då som dyker upp är, vad ska man göra med alla gamla projektledare? Och jag får erkänna själv då att jag inte är så himla nöjd med min reflexmässiga inställning till det här. Det är ganska polariserad. Att jag bara mer eller mindre tycker att de själva liksom snabbt ska hitta på något annat eller göra någonting. Men egentligen är det, det sitter ju en massa människor som är smarta och kan en massa, och självklart går det ju att ha lite olika idéer om hur man ska kunna utveckla dem vidare och få en organisation som blir ändå bättre tack vare att det finns projektledare med massa erfarenhet från tidigare. Ja, skjut in.
Men jag skulle säga det att precis, och hos en Scrum Master som har jobbat med gamla projektledningsmetoder, det finns ingen bättre person att övertyga en verksamhet, om ni förstår vad jag menar.
Nej.
Om någon kommer här och säger, vänta nu vill jag ha en projektplan här, jag vill ha att ni följer de här beslutspunkterna eller den här modellen, att då har jag någon som har faktiskt jobbat med det, men som har också testat Scrum eller någon agil metod, och att få skicka in dem till verksamhet och säga, men det funkar inte, kan vi inte göra så här istället, och verkligen också svara upp. För någon som inte har jobbat med det, de kommer aldrig kunna svara upp på de frågorna, men varför, jag måste ha mitt Gantt-schema här och så vidare. Men det här, varför vi får den här frågan är säkert för vi pratade om det förra avsnittet om agil projektledare.
Ja.
Fel, första avsnittet.
Jag var det väl, ja.
Första
avsnittet. Jag ska bara säga att det som jag tycker nu här, fullständigt ärligt, det är ju på något sätt att om den här individen som har det här jobbet som projektledare, om den har någon slags liten trendkänslighet i sig och känner hur vindarna blåser och att det kan finnas läge att ändra sin inställning lite till vattenfallsplan och liknande, då kan den ju absolut utbildas och kliva in och köra ett antal olika roller i en agil organisation.
Mm.
Typexempel kan ju vara att den kan bli Scrum Master.
Mm.
Den kan bli produktägare. Den kan bli chef i en agil organisation och jobba med tillsättning av kompetens och liksom undanröja hinder och liksom skapa förutsättningar för folk att jobba. Den kan kanske till och med bli teammedlem om den har ett tekniskt intresse.
Mm.
Och det enda som, är då, som jag själv skulle vara allergisk mot i det här läget, det är ju att den... vad ska man säga, att den bara, just det här det pratade vi om i det avsnittet, att man sätter ordet agil framför eller på något vis egentligen försöker jobba enligt det gamla arbetssättet men med ny terminologi. Mm. Så får det verkligen inte vara, utan personen behöver ju vara beredd på äkta förändring.
Mm, absolut. Sen finns ju också med en projektledare, finns ju kvar kanske inte på IT så mycket då, det kan finnas enstaka roller där också, men annars så är det ofta en verksamhetsroll där det kan finnas projekt som spänner över flera verksamhetsområden som behöver koordinering och så vidare. Inte från ett IT-perspektiv då, utan snarare något annat.
Typiskt, det kan vara en verksamhet som innefattar beställningar av prototyper och hårdvara och sådana där saker som med nödvändighet jobbar lite mer i någon slags vattenfall. Och där kan ju fortfarande projektledartalang komma till stor nytta.
Absolut. Så men det är också en möjlighet för de här projektledarna som har jobbat med IT då, att använda sin IT-kunskap. Och det är återigen då, för att ta ner den här muren mellan verksamhet och IT, så är det jättebra att få ut IT-personal ut i verksamheten. Det kan också vara så att personen blir någon form av coach.
Verkligen. Både kan det vara agil coach om den klarar av att ta till sig det konceptet, eller den kan coacha alltså stora aktiviteter och hålla på och få dem att prata med varandra och se till att liksom organisationen fungerar.
Mm.
Alltså det skulle kunna kallas Scrum of Scrum eller något sånt där. Jag gillar själv inte det ordet.
Nej, jag är också allergisk mot det som fan.
Men vad ska man säga, lösa det behovet som många tror sig lösa med Scrum of Scrum, det kan man göra med en coach som har som enda uppgift att se till att maskineriet flyter, tycker jag.
Mm. Ja, de är helt hållet.
Det kan verkligen vara ett uppdrag för en före detta projektledare.
Mm. Så på så sätt då, om vi ska försöka vara lite mer tydliga i vår rant mot projektledare. Projektledare, individer som är projektledare behövs. Jag är själv projektledare i grunden.
Ja, bra exempel.
Så det är inte så vi säger att de personerna är värdelösa och ingen av dem behövs. Men vi tror ändå på att det behöver ske någon form av transformation hos den individen. Och en bra början är ju att byta just beteckning på rollen eller befattningen. Och sen så finns det väldigt många roller den personen kan ta i en agil organisation också då.
Ja. Mm. En andra fråga då.
Mm.
Den kretsar kring det här med delade team. Alltså team där teamen är tillsatta från olika linjeorganisationer.
Mm.
Så att individerna i ett visst team rapporterar helt enkelt till olika chefer, två eller flera.
Mm.
Och frågan är ungefär, är det smart? Fungerar det? Mm. Och min egen åsikt i den här frågan är att ja, det kan fungera. Typexempel på när det troligen fungerar, det är ifall att teamen är starka. Linjehierarkin är så att säga inte dominerande, utan teamkänslan är dominerande. Cheferna är mogna och har tagit ett kliv bakåt och anammat ett agilt ledarskap och så vidare. Då tänker jag mig att det fungerar bra. Då spelar det egentligen ingen roll vad man har för linjetillhörighet, för att det kommer vara leveransen och produktägaren och samarbetet som prioriteras ändå.
Mm.
Och det enda viktiga är att den chefen som personen har tänker på personens kompetensutveckling och sådana saker. Och det är klart att det gäller att det är en bra chef, men det är liksom ingen avgörande fråga att man har olika chefer då.
Nej, och det blir också ganska oviktigt med en chef i en sån situation, för utveckling och karriärsmöjligheter och personlig utveckling och sånt kommer ju teamet hantera väldigt bra också. Man kommer utmana varandra, men du ska inte du testa det här också och så vidare.
Precis, stötta varandra.
Ja, så jag håller helt hållet med.
Och det däremot är en omogen organisation, alltså att hierarkin fortfarande är väldigt, väldigt stark, då kan jag tänka mig att det blir ett problem. Och det kan ju typiskt vara att de här cheferna har olika intressekonflikter och att det spiller över på medarbetarna, att medarbetarna känner för stark lojalitet med sin chef och därför inte kan känna lojalitet med teamet och därför inte jobba för produktägarens beslut och bästa och så vidare. Precis. Och då är det ju en dålig idé. Då är det ju mycket bättre att försöka ha icke-delade team när alla rapporterar till samma chef för att skapa sig själv en rimlig chans att bli mogen.
Precis, för annars, det som du faktiskt i realiteten har, det är att du har inte ett team utan du har flera team i ett team.
Ja.
Och då, så länge du har det så kommer du antagligen inte funka speciellt bra heller. Bra, ska vi ta avsluta där då?
Ja.
Det gör vi. Det känns som vi har påminnt om alla kanaler vi har, så det behöver vi inte göra igen. Vi får väl helt enkelt tacka för att ni lyssnar.
Ja, jätteroligt.
Ja, vi har fått rätt mycket lyssnare och vi börjar få lite följare på Instagram och vi börjar få lite frågor och sådär, så det är superroligt verkligen.
Så vi siktar ju på att fortsätta med det här projektet då. Ni har gett oss tillräckligt mycket positiv feedback för att inte bli av med oss.
Nej, inte än i alla fall, precis. Och vår ambition är väl att släppa ett avsnitt ungefär varannan torsdag.
Ja.
Sen är det lite plus minus i och med att vi har fyra barn ihop.
Exakt.
Alltså vi har inte barn ihop, men om vi plussar ihop alla våra barn, om vi summerar alla våra barn så blir det fyra barn. Så det kan ju vara lite svårt att träffas och sådär. Men vår ambition i alla fall varannan torsdag, så får ni ta det för vad det blir då.
Mm.
Men då säger vi så. Tack så mycket.
Precis. Tack för idag. Hej.